boom, shakalaka, boom, boom, boom. Okej. Bra, ja, du kan dra upp den så, men vet du vad, bara luta dig tillbaka i soffan och ha den i din famn.
What's up, Selsel?
Du vet, man måste vara lite laid back, you know.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord. Du lyssnar på poddavsnitt 146 och idag ska du få lyssna på ett samtal med mycket humor och skratt tillsammans med Amanj Aziz, Hussein Hamad och mig. Ämnet vi talar om är vår stora passion för böcker. I samtalet får du lyssna på vilka böcker vi läser, om olika lässtrategier och mycket annat om böcker. Detta avsnitt vänder sig till alla som älskar böcker, som är bokmalar eller som vill komma igång med läsandet. Men samtalet inleds med att jag testar olika ljudeffekter som finns tillgängligt på mitt mixerbord. Vi pratar om våra olika utmaningar med att läsa böcker, om olika förslag på lösningar. Vi ger också olika tips på verktyg som vi använder när vi studerar böcker och nämner böcker som vi just nu läser. Som bonus får du också lyssna på samplingen av Dude, you ain't got no Quran. Okej, nog med försnack. Här är mitt samtal med Amanj Aziz och Hussein Hamad om böcker, lässtrategier och hur du blir vad du läser.
Bismillah. Är ni redo? Amanj, du är så söt. Det var lite så Cinderella över det. Okej, bismillah rahman rahim. Men du vet, man kan ändra på de här.
Har det någonting med bismillah att göra?
Nej, det är bara syssor. Alltså, syssor. Vad var det jag tänkte säga? Har ni sett den videon av en sån amerikan som säger dude, he doesn't have a Quran. Ni har inte sett den? Hussein, har du sett den? Dude, it took his Quran. Efter september fanns en amerikanska pastor som skulle bränna Koranen. Så han skulle lägga den på grillen. Så är det en amerikan som kommer förbi och bara sa, what's that? He's like, that's the Quran. So I just grabbed the Quran, I just ran away and I was like, dude, you don't even have a Quran. Så han kunde aldrig bränna Koranen för den här snubben bara dök upp och tog den och bara stack iväg. Och han finns på YouTube och det har blivit en sån viral grej som de har liksom mixat och gjort det till en låt. Han bara sa, the dude has my Koran, the took his Koran, the dude has... Så jag ska visa den sen inshallah, den är riktigt, riktigt rolig.
Och han som tog, var han muslim?
Nej, bara som vanlig hippie-amerikan. Han bara, oh, dude, what's that? Så jag tänkte sampla honom och lägga honom här så, dude, he ain't got no Koran.
David Grisham, the leader of an area radical Christian group, attempted to publicly set fire to the Islamic holy book.
Snuck up behind him and took his Quran. He said something about burning the Quran. I was like, dude, you have no Quran, and ran off.
Many called Jacob Isom a hero after he took the Quran, already doused with kerosene, off a park grill.
Snuck up behind him and took his Quran. Snuck up behind him and took his Quran. Dude, you have no Quran. Dude, you have no Quran.
Så den ska finnas där, inshallah. Om ni har några tips på sådana, man kan sampla lite sådana roliga grejer.
Just så. Det. Du ska kolla på sådana stand-up comedians.
Ja, precis. Okej, bismillah rahman rahim. Kul att ha er här, Hussein och Amanj, stora bokälskare. Jag tänkte bara ha ett öppet samtal, inshallah, om böcker. Kärleken till böcker och vad böcker betyder för oss. Så vi kanske kan börja där. Vad betyder böcker för er? Så vem vill börja?
Du är ju den största bokmalen av oss alla.
Nej.
Hur många böcker har du läst i år, Sally?
Jag vet inte, men jag har en hemsida där jag lägger alla mina böcker. Det är en sån grej jag gör. Men jag har nu hunnit med. Men jag tror det är en tricky fråga. För att det beror på att böckerna kan vara tunna. Det kan vara såna riktiga maffia. Jag läste en bok av Seneca. Som är liksom så här tjock. Det är som en Big Mac, eller? För de som lyssnar, you know?
Gula sidorna.
Gula sidorna, för de som är riktigt old school, som vet vad det är för någonting. Och den tog mig jättelång tid att plöja igenom, hänger du med? Så, men själv då, Maj, hur många har du läst?
Alltså i år har det blivit mest... jag har faktiskt inte uppdaterat... Jag har en Goodreads som jag försöker uppdatera då och då. I år har jag faktiskt varit ganska dålig på att uppdatera den. Av två anledningar.
Mm.
Ett är att jag skäms för vissa av de böcker jag läser.
Nu måste du nämna. Bro, du kan inte säga någonting sånt och bara hoppa över det. Ge mig exempel på böcker du skäms av.
Oprah Winfrey. Men den nej, jag skäms faktiskt inte för den. För den la jag upp faktiskt. Men det finns andra...
Men då, har du läst hennes biografi eller?
Nej, hon har en bok som heter... Jag minns inte ens vad den heter. Men den finns på min Goodreads i alla fall. Nej, det finns böcker som är så här, självhjälpsböcker.
Mm.
Som, alltså när jag började läsa... När,
så här, fem tips på hur du förbättrar ditt äktenskap och sånt.
Alltså det är mer så här hur du pluggar och sånt. Och då, du vet, de är...
Det är ingenting att skämmas av. Vi har läst massor av sådana självhjälpsböcker.
Problemet är inte titeln, problemet är innehållet. Mm. Innehållet är ganska dåligt. Jag känner inte att de förtjänar att vara på min Goodreads.
Ah,
det är samma sak till exempel med Koranen och Bibeln och sånt. Jag lägger aldrig upp det på Goodreads för att jag tycker att det går inte att recensera. Alltså, man kan, vad ska man göra? Lägga en stjärna, lägga fem stjärnor. Det känns inte,
känns rätt.
Nej. Men,
det är jävla böckerna.
Vilka böcker?
Hijama-böckerna.
Hijama-böcker.
Så att han kan bli professionell hijama-master.
Andedrivare och sånt också kanske.
Exakt.
Staffrullah. I alla fall. Men, sen har jag håller på med min masteruppsats.
Mm.
Så jag har faktiskt inte lagt in de böcker som jag använder för den heller. Så i år har jag inte varit så... Kanske 20-tal, 30-tal?
Det är bra. Och vi är i augusti nu.
Ja.
Du läser på ändå.
Ja,
när får du tid att läsa?
Jag fuskar lite grann med ljudböcker. Så när jag åker bil, när jag åker spårvagn, buss, så tar jag ljudböcker. Och när jag då sitter hemma på kvällen så brukar jag läsa. Ibland på morgonen hinner jag också läsa.
Mm. Du vet, om jag ska läsa på kvällen så lägger jag mig i soffan. Och så tar jag fram boken och så börjar jag läsa den. Boom man, I'm gone. Deep sleep efter 5 minuter.
Problemet med mig, jag vet inte hur det är med er. Jag börjar prata med mig själv. Ibland så jag lägger från min boken och så fortsätter jag prata med mig själv.
Mashallah.
Så det kan också se knäppt ut.
Du sover eller är du vaken och pratar
Nej,
med dig själv?
Jag är vaken, men problemet är att det är någonting i boken som triggar mig. Triggar något minne eller triggar någon idé.
Mm.
Så vad som händer är att jag slutar läsa boken. Fast jag har fortfarande boken framför mig. Fast jag läser den inte. Eller så läser jag men jag försöker inte förstå det eftersom jag håller på att argumentera med mig själv kring den idén som har triggat mig.
Men det är deep.
Så det kan gå en sida och så måste jag, man, jag har inte läst någonting. Jag måste gå tillbaka.
Så den inre dialogen.
Ja,
du...
och jag är väldigt lätt triggad på det sättet. Alltså till exempel Edward Saids bok Orientalism, den är svår att läsa. Men den tog nästan kanske 3-4 gånger så lång tid egentligen än vad den behöver. För att hela tiden var jag tvungen att stanna och påminna mig själv om att alltså nu har du inte läst.
Mm.
Du har bara läst orden men du har inte förstått vad som har stått. Liksom, för att du har tänkt på någonting annat.
Just.
Hussein, hur många böcker har du läst?
Runt 15-20.
Mashallah.
Men det finns ju en sån här challenge på Goodreads. Så du, i början av varje år så bestämmer man hur många böcker man har som mål att läsa.
Mm.
Så jag la väldigt så överambitiöst 100 böcker.
Okay.
Men som Aman säger, det finns många böcker man läser men som man inte lägger upp på Goodreads.
Mm.
Av olika anledningar.
Men, är det böcker du skäms över som Aman, eller är det liksom så här känsliga, så förbjudna böcker?
Men det är också så att jag har vad kallar de för en gadget på bloggen. Det heter väl så, gadget.
Mm-hmm.
Widget, exakt. En widget där du varje bok du uppdaterar lägger till på läslistan och varje bok du har läst ut kommer upp, uppdateras på bloggen. Och även folk som följer dig på din Goodreads, det är väldigt så. Man brukar ju säga att man inte ska döma boken efter omslaget, men man kan döma människan efter böckerna också.
Ja, det är sant. Det är sant.
Och ibland så känner man att okej, med vissa böcker vill man ha för sig själv.
Mm.
Att de bara finns där på bokhyllan. och inte dyker upp i flödet på Goodreads. Men
Mein Kampf.
Nej, faktiskt, det är ingen bok
jag har.
Jag har den varken på min bokhylla och inte heller på min Goodreads heller.
Vet du att jag köpte den en gång back in the days under bokrean. Jag tror det var bokrean, och sålde Mein Kampf, man. Men det blev såna skriverier och nu kan du inte köpa Mein Kampf. Men jag köpte den på Akademibokhandeln, om inte jag är helt fel.
Så sjukt.
Back in the days, man. Ja, men jag är väldigt vill säga förbjuda böcker och sånt, det har jag svårt för. Jag läser Mein Kampf, det är inte att jag tror på det, men jag måste veta vad mannen tänkte och fungerade, hur han...
Nej, men det stämmer, jag är också väldigt så, jag är för att man breddar sin läsning och jag konsumerar allt. Alltså, en av de böckerna, en person var hemma hos mig som han blev väldigt förvånad över att jag hade, det är Lolita av Nabokov.
Mm.
Han bara, hur kan du ha den här boken?
Varför kan du inte ha den?
Jag bara, vad menar du? Men det är oftast människor som inte har ett litterärvetenskapligt perspektiv som tänker att man läser bara för njutningens skull. Men vissa böcker läser du för njutningens skull och vissa för att roas. Och vissa böcker läser du för att studera dem. Mm. Även skönlitterära böcker, om man läser dem från ett skönlitterärt perspektiv, så är det väldigt mycket att man studerar kontexten där författaren verkade. Vad var det för typ av samhälle? Vad ville han nå ut med sina böcker? Och vissa böcker kan vara skönlitterära till sitt yttre, men egentligen så är det mer filosofi.
Mm.
Så ja, men som du säger, man...
Så när får du tid att läsa?
Väldigt ofta är det på kvällarna.
Okej.
Okay. Mm.
Du har inte det problemet som jag har, bara liksom somna, utan du blir tagen av boken och liksom...
Nej, men det är en jättebra grej, för att många personer som vill komma igång med läsningen, jag vet inte om du själv, Amanj, har stött på det, personer som vill komma igång med läsningen, de väljer väldigt dåliga tider för sin läsning. Och sen, vi människor, vi är väldigt så kausala i våra tankesätt, så vi vill alltid hitta orsaker och anledningar till varför saker och ting är som de är, och vi vill också hitta syndabockar och så vidare. Så vad människor gör är att de tänker, nej men den här boken var dålig, eller jag är ingen bokmänniska, för att så fort jag håller i en bok så somnar jag. Men det är inte konstigt att man somnar om man har jobbat hela dagen och har barn, och sen ger man smulorna, du vet, de sista små timmarna av sin tid när man är som tröttast och när man har gått igenom så mycket och det har varit en lång dag.
Mm.
Även den bästa boken, typ Malcolm X självbiografi, en riktigt sån intellektuellt stimulerande men också intressant bok, kan bli tråkig när man då ger av de här sista smulorna av sin tid till böckerna. Böcker kräver egentligen att, alltså, den bästa tiden bör tillägnas böcken.
Mm. Det är ett viktigt perspektiv faktiskt. Man känner sig själv också. Liksom, är man trött på kvällarna så kanske inte är det bästa läget att läsa böcker. Och kanske är bättre att man läser på morgonen.
Och just för att vi är så dåliga, alltså vi lever inte i en typografisk era, så vet vi inte heller hur vi ska konsumera böcker. Men jag märker att folk är jätteduktiga på att konsumera musik. Till exempel, de har en playlist när de är glada. De har en playlist när de är ledsna. De har en playlist för att plugga. De har en playlist för det ena och det andra. För varje tillfälle eller för varje sammanhang har de en playlist. Och de har vissa låtar som de lyssnar på.
Mm.
Men så fort det kommer till böcker, då är det typ one size fits all. Typ bok som bok. Och man bara klumpar ihop alla. Nej, du måste välja. Det finns vissa böcker där du bara så, en bladvändare. Så även om du är trött så går det att läsa. Sen finns det böcker där du måste vara koncentrerad.
Mm. Sant, sant. Amanj, hur läser du böcker?
Man öppnar boken.
Jag kanske ska förtydliga min fråga, men du vet, alltså, det är som här bladvändare, och sen finns det liksom när man studerar böcker. Du nämnde Edward Said's bok Orientalismen. Hur läser du den boken?
Alltså, det här är jätteviktigt, det som Hussein tar upp, och även du tog upp det här med att om du läser på kvällen så somnar du. Alltså, att man måste avsätta tid för att läsa. Det här är jätteviktigt. Alltså det, jag tror också det är ett av de här tipsen som alltid man får när man läser de här självhjälpsböckerna om hur man läser böcker. att det är jätteviktigt att man faktiskt avsätter tid för det. Att man faktiskt planerar in det. Att till exempel att efter Salat al-Asr så sitter jag en timme och läser.
Mm.
Det kan vara Koranen, men det kan också vara annat. Liksom, du behöver inte alltid vara religiöst betingat litteratur. Jag brukar faktiskt... Alltså jag har kommit in i en rutin, jag inte behöver planera in det på det sättet i min kalender. För att alltså mycket av det jag gör är också att läsa.
Mm.
Så jag har förmånen till exempel att jobba med saker som kräver läsning. Så jag kan också använda viss tid av min arbetstid för att kunna läsa. Vilket är inte alla som har det privilegiet. Liksom. Mm. Men sen, alltså till exempel orientalismen, andra böcker som är liksom så här facklitteratur. Då har jag alltid en penna och... Vad heter de här? Sticky notes? Vad heter de?
Ja, sticky notes. Mm. Eller sådana gula lappar, post-it-lappar.
Mm. Ja, jag markerar sidan. Jag stryker under det som jag tycker är intressant och så vidare.
Mm.
Sen har jag en app på telefonen som jag tar kort med.
Mm.
Och de citat som jag tycker är viktiga, så har jag en Google Keep.
Mm.
Den heter appen. Så jag lägger in alla citat. Så jag gör en hashtag till exempel. Där handlar om islamofobi. Där handlar om psykologi, där handlar om whatever.
Mm.
Så att sen när jag till exempel skriver om någonting så har jag alltid de här citaten redo. Så det är så jag brukar göra när det kommer till facklitteratur. När det kommer till skönlitteratur så då kör jag bara på.
Yeah,
sen precis. Finns det skönlitteratur som har otroligt bra citat som jag vill ha. Då tar jag bara kort på det.
Mm.
Jag sitter inte där med penna. Vilket gör så att jag kan läsa också det till exempel i sängen. Jag kan läsa det på lite mer obekväma ställen där jag kanske inte har tillgång till penna eller till sticky notes och så vidare. Så det går bara att köra på liksom.
Kan jag?
Ungefär så.
Bra detaljerad beskrivning. Hussein, hur läser du?
Faktiskt på ett ganska snarlikt sätt. Men kanske är det så att jag till skillnad från Amanj när jag läser skönlitteratur så har jag också penna och papper.
Mm.
Särskilt om jag läser vissa författare som kräver att du är mer engagerad, en mer engagerad läsare. Även om all läsning måste engagera. Alltså all läsning är en dialog egentligen. Vilket folk har en väldigt så missuppfattning om att läsning det är en envägskommunikation. Att det är författaren som pratar till läsaren. Men så är det inte. Utan det är en dialog. Och bästa exemplet är att Amanj pratar med sig själv.
Mm.
Det är ju att han för en dialog med en tyst lärare.
Det är mycket viktigt.
Det är som de beskriver det i den här boken, självhjälpsboken How to Read a Book. Det är att du för en dialog med en tyst läsare. Och om du somnar när du läser en bok, då betyder det att du har misslyckats i den här dialogen med att ställa viktiga frågor. För att om du är en passiv mottagare av information och köper allting författaren säger med hull och hår, då blir det tråkigt.
Mm.
Utan det måste vara någonting med tuggmotstånd och du måste också vara kritisk. Och man bygger upp ett intellektuellt kapital. Och precis som det är med ett monetärt kapital, ju mer kapital du har så ökar potentialen för dig att förskansa dig ytterligare mer kapital.
Mm.
Så ju mer böcker du läser, till slut kommer man över en barriär där du kan ta dig an i princip vilken bok som helst. Och det är därför som det kan verka svårt för vissa som inte har kommit igång med läsningen. Hur kan man komma upp i en nivå där man typ slukar böcker, alltså bok efter bok efter bok, och typ läser 4 böcker samtidigt eller 3 böcker samtidigt. Men det är just att man kommer över en barriär.
Mm. Hur gör du med dina anteckningar och sånt? Har du det bara fysiskt i ett kollegieblock eller tar du bilder på dem, digitaliserar dem eller hur gör du?
Alltså jag vet att vissa är väldigt så, de har tagit to the next level.
Mm.
Det här med att de har vissa appar där de hela tiden citerar och det här med hashtags. Och mm. vissa har även sådana OCR så att de tar bild på boken och så har de en OCR-funktion där som gör om texten i bilden till text.
Amanj, take it to the next level.
Men för mig är det inte så strukturerat, utan jag har Simple Note som kanske inte är den bästa appen för anteckningar och citat, men där du också kan ha hashtags.
Så du, när du gör anteckningar eller stryker under, om det är något som du tycker är värdefullt, så tar du tid och lägger in det i Simple Notes, knappar in det.
Vad jag gör är att jag kanske gör ett hundöra i boken, för vissa är en förbjuden grej.
Yeah. Ja,
okay. Men eller så stryker jag under, eller så gör jag en markering i marginalen. Och sen går jag tillbaka till det citatet. Om jag lyckas hitta boken som e-bok, då är det enkelt för mig att bara söka och kopiera och lägga in det i Simple Note.
Mm.
Annars blir det att jag manuellt måste mata in det.
Mm.
Eller om man scannar in och sen gör om det via OCR, så blir det väldigt enkelt.
Mm.
Men jag gillar också att använda mig av siffersystem när jag läser.
Okej, okay, får du förklara.
Och även till exempel olika geometriska figurer som typ rektanglar, fyrkanter, trianglar.
I marginalerna som du ritar?
Ja.
Okej.
Okay. Alltså både i sidfoten,
mm,
men också i marginalen.
Mm.
Och det är att den enda som behöver förstå sig på det här systemet är du själv. Du själv bestämmer vad en triangel står för, eller vad ett utropstecken står för, exempelvis. Eller vad två streck i marginalen står för. Du bestämmer själv det här systemet. Men det viktiga är ju såklart att man är konsekvent.
Mm.
Men siffersystem har jag funnit det vara väldigt användbart när man inte vill stoppa upp flödet i läsningen och vill markera till exempel ord som man inte förstår och som man gärna vill slå upp för att kunna expandera sitt ordförråd. Så vad jag gör är att jag gör en liten så fotnot i löpande text, och sen i marginalen så gör jag samma fotnot. Så jag skriver en etta över ordet, mm, och sen gör jag en etta vid sidan om så att det ska bli enkelt för mig att se vart jag gjorde den här markeringen.
Just det, just det. Amanj, har du några sådana förkortningar eller figurer som du använder dig av?
Nej, inte på det sättet, utan jag kör alltid, som sagt, jag kör de här flikarna.
Mm.
Och sen stryker jag under. Mm. Alltså jag kan inte hålla mig till att kolla upp det senare heller.
Mm. För det är
så, lite mer tålamod.
När jag började läsa en gång back in the days, så här, du vet, att stryka under eller kladda i en bok kändes väldigt tufft. Jag vet inte varför, men jag tror jag hade den här konstiga och märkliga idén att man vill sälja boken vidare och att om man har kladdat i den så blir det mindre värd. Det måste vara från studenttiden när man läste studentböcker och sålde dem vidare, så bara ha ett suddgummi som man ska sudda ut, så ska man sälja och få bra pris. Men nu kladdar jag i böckerna så mycket jag bara kan. Och man ska inte se det som att det blir mindre värt. Utan om man använder sig till exempel en läsplatta som Kindle.
Mm.
Om du köper en bok där så kan du se vad andra använder och highlightat. Vad de har strykt under. Så du kan se liksom att det här passaget har 173 personer highlightat. Och det bara berikar läsningen. För då stannar man upp där. Wow, 173 andra läsare tyckte att det här var viktigt.
Mm.
Så att jag kladdar i mina böcker och jag vet inte vad som kommer hända med dem när jag går vidare till nästa liv. Men personer som får böckerna, de kommer liksom, wow, här har varit en annan läsare som har strykt under. Och det har faktiskt varit så att jag har fått böcker av andra personer som själva har kladdat i den. Och så då när jag läser den boken så vet jag, wow, det är han som gav mig den boken, han har kladdat här, han tyckte att det var intressant, han strök. Så det bara berikar boken istället för att liksom göra den mindre värd. Så det är den mindseten som jag har. När jag gör. Bara för att förklara kort hur jag gör är att jag stryker under, jag skriver i marginalerna om jag tycker det är viktigt.
Mm.
Sen går jag in i en app som heter Workflowy, som jag går in och skriver in texterna och sen taggar jag också det. Så om det är till exempel någonting som handlar om Gud så taggar jag det med Gud, demokrati och så vidare och så vidare. Så jag håller på att bygga upp en databas, för att vad som händer sen är liksom man ska skriva ett inlägg eller göra ett poddavsnitt kring ett visst tema, då kan jag bara gå in i Workflowy, skriva taggen eller söka på ordet så får man det direkt. Sen vet jag att det finns den fysiska med kort eller kollegieblock och så. Man är lite rädd, vet, om man råkar bli av med sitt kollegieblock med alla citaten. Vad gör man då? Det är liksom... Så just det här digitala att det sparas i molnet tycker jag är ganska schysst.
Utan tvekan.
Mm.
Men jag tänker att det kan bli lite avskräckande det här för de som kanske inte är vana med böcker,
att
vi är så ambitiösa. Alltså en grej som jag alltid stöter på när det kommer till att läsa böcker. Folk som säger att de inte läser böcker, att de inte pallar eller att de inte har tid eller att de inte tycker om det. Alltså för det första, en person som säger att de inte tycker om det har inte läst. Alltså inte bara läst tillräckligt. Jag tror att en person inte läser alls.
Mm.
För att böcker är, alltså precis som tv-serier, precis som musik, så finns det olika smaker, olika form. Hussein var inne på det förut liksom. Och sen det andra poängen är att, alltså, skönlitteratur är inte B-litteratur, alltså det är inte onödig litteratur. Vissa tar det som att det är så här vad kallar man det, fulkultur, och så finns det finkultur som, men skönlitteratur är otroligt viktigt kognitivt.
Mm.
Jag tror jag nämnt det någonstans förut. Alltså skönlitteratur jämfört med en film är att hjärnan registrerar det som, vissa av de sakerna som du läser kan hjärnan registrera som om det är du själv som går igenom det.
Mm.
Vilket gör så att du kan få erfarenheter av saker som inte ens du har varit med om, bara genom att du läser det. Hjärnan fungerar på det sättet. Att vi kan faktiskt anamma eller införliva saker i oss som någon annan har varit med om bara för att vi läser. Men när vi ser det, till exempel en tv-serie, så ser vi ju någon annan gå igenom det. Så hjärnan registrerar inte på samma sätt.
Mm. Intressant perspektiv.
Så att skönlitteratur är faktiskt otroligt viktigt. Inte bara för ordförrådet utan också för den kognitiva, alltså konceptuella världen i hjärnan. Hur man tänker kring saker, vad man kan se, hur man känner, hur man solidariserar, hur man empatiserar med andra. Det är alltså otroligt viktigt. Det kan man till exempel se i barn. När man liksom läser för barn så händer det att de faktiskt börjar prata så som till exempel karaktären. Man läser karaktären och så vidare. Och de börjar bete sig ibland som karaktären.
Mm.
Det är väl lite så här, det är så här, stereotypiska är väl flickor som till exempel tar på sig klänningar och vill vara prinsessor. Liksom.
Mm.
Och det är på grund av att man attribuerar vissa saker till prinsessor när man läser det. Mm. Som gör så att det också blir en personlig införlivning någonstans. Sen som sagt, alltså, det här är min ovetenskapliga
hemmasnickrade
tolkning av läsning. Så jag vet inte hur det ser ut i litteraturforskningen kring just det här. Men det är av egen erfarenhet att jag känner mig mycket mer berikad när jag läser.
Mm. Alltså, än att du tittar på något på tv?
Alltså mycket mer. Alltså, bara den känslan att känna sig mer nyttig.
Mm.
Alltså, det är ofta så här stigmatiserat. You binge watch Netflix, du vet.
Mm.
Men du har aldrig hört talas om någon sån binge read books, du vet. Alltså, det är liksom inte, du blir arg när någon klipper ditt Netflix-konto, men du blir... Eller, nej, vad tänkte jag säga? Jag kommer inte ihåg vad jag ska säga.
Jag tänkte att vi ska avrunda inshallah, men då tänkte jag att vi går runt ett varv här. Vad läser du just nu? Hussein, vill du börja?
Jag började med den här klassiken Gabriel Vasquez någonting.
Mm.
Den här 300 dagar av ensamhet eller vad den heter.
Nej, jag känner inte till den.
Men sen det som är vissa böcker, det är inte rätt läge. Du känner det är inte timingen, den måste vara bra.
Mm.
Så nu den bok som jag har fastnat för, som jag inshallah jag har kommit halvvägs ungefär i den, det är Invisible Man av Ralph Ellison.
Mm, jag såg att du la ut den på ditt Instagram-konto. Exakt. Till alla lyssnare. Shoutout, följ poeten från Levanten som lägger ut alla böcker han läser. Och jag kollade upp den boken, mycket, mycket intressant. Jag tänkte om jag skulle köra den på ljud, alltså audiobok, eller om jag ska köra fysisk.
Jag kör båda.
Okej, cool.
Det är en grej jag gör, särskilt med böcker på engelska, just för att kunna få uttalet också. Och det hjälper mig också för att... Ett tips är att om man har svårt att komma in i en bok, om det finns en duktig uppläsare, och uppläsarna brukar ofta vara skådespelare, börja lyssna och följa med i texten. För att vad de här skådespelarna är så duktiga på, det är att ge varje karaktär en egen röst.
Mm.
Och det kan man ibland missa om man inte är en erfaren läsare. Så att i ens huvud, när det är en dialog till exempel mellan två olika karaktärer, då är det samma röst för båda.
Just det.
Den här inre rösten. Så vad de gör, det är att de lever ut händelserna. Och särskilt med den här Invisible Man, som då finns på Audible, det är att uppläsaren ibland läser väldigt snabbt för att ge dig den här hektiska, stressiga känslan. Och ibland sakta han ner, till exempel när karaktären bara sitter själv och reflekterar över vissa händelser. Men Invisible Man, som är då en av den engelska och i synnerhet den amerikanska litteraturens stora klassiker, och den svart författare som har skrivit den boken. För mig då, som har läst psykologi, det är en väldigt socialpsykologisk bok. För att bokens kärna är att det är en svart man i USA på 40-50-talet som går igenom olika händelser, olika saker i livet, men förblir osynlig. Ingen ser honom för den han är, utan de ser bara en stereotyp.
Mm.
Jag tror att det är väldigt många som kan känna igen sig i det här.
Ja, precis.
Och särskilt när man pratar med äldre. Mm. De har aldrig blivit sedda för vad de är. De har bara, folk har bara sett stereotypen.
Mm.
Och reducerat dem till att vara endimensionella individer. Mm. Så den boken rekommenderar jag starkt.
När jag såg den på din Instagram så gjorde jag lite research. Tänkte, finns den på svenska? Och den finns inte översatt på svenska.
Är det sant?
Ja, det är sant.
Det visste jag inte.
Den har ju getts ut.
Det är nog en klassiker.
Ja, exakt, precis. Jag gick in på bokbörsen också som du vet, alla så antikvariat och sånt.
Mycket kunde inte märkligt. Hitta.
Mm. Mycket märkligt. De har gett ut en sån här tunn elevbok, du vet så här. Förkortad.
Ja, just det.
Just det. Kanske något projekt för dig, Hussein, där, inshallah.
Osynlig man.
Osynlig man.
Den hette så faktiskt, den här elevboken, Osynlig man.
Det känns inte som rätt.
Amanj, vad läser du för något?
Just nu, som sagt, jag håller på med min master, så att jag det är mycket en bok som heter Political Extremes.
Okej.
Okay. För min masteruppsats handlar just om extremism.
Mm-hmm.
Så det är Uwe Backes, en tysk statsvetare, som har skrivit den. Så det är mycket den som jag förkorar. Men sen har jag tagit lite citat häromdagen från... det finns en bok som har skrivits av Salahuddin Anbar.
Mm-hmm.
Malcolm X at Oxford Union. Som handlar just om extremism. Också, när han var i Oxford Union så pratade han just om extremism. Så det var då... så det finns citat där som man skulle kunna använda i uppsatsen. Mm. Så jag använde också den boken.
Är den bra? Är det något du rekommenderar för dem som vill läsa mer om Malcolm X?
Absolut, för att den debatten är väldigt viktig av flera olika orsaker. Dels för att det är Malcolm X självklart, men också för att mycket av det han säger är väldigt relevant än idag.
Mm.
Till exempel så ett av de citat som jag använder, det är att han säger att extremism, när den förtryckta säger extremism, så betyder det inte samma sak som när den förtryckande säger extremism. Och det är ett väldigt citat som jag tror vi känner igen.
Mm.
Debatten är där till exempel terrorism eller extremism blir påduvlat grupper som på olika sätt gör motstånd, oavsett om det är legitimt eller illegitimt, men däremot statsterrorism till exempel inte lika ofta förekommande, att man dödar folk med drönare och så vidare. Så det är absolut, jag rekommenderar den. Men en sån här bok som jag läser för nöjes skull just nu, det är, jag har just nu en serietidningsepisod.
Okay.
Så jag har, nu har jag gått igenom flera så här serietidningar.
Okej, okay, serietidningar, KK, yes.
Så jag har just nu läser jag en grafisk novell, en grafisk serietidning, en graphic novel,
uh-huh,
kallar man det på engelska, jag vet inte om det är samma sak på, av Sanse. Sanses bok Art of War.
Ja, Sanso, okej.
Ja, på svenska ser man kanske Sanso.
Nej, jag vet att det finns lite olika uttal på det där.
Så just nu håller jag på att läsa den tillsammans med Deadpool, som är min
favoritkaraktär. Deadpool.
Marvel.
Alltså när jag var ung så läste jag ju jättemycket serietidningar, Spider-Man, Hulken och så vidare. Min barndomsvän, hans pappa jobbade som serietidningsutdelare.
Häftigt alltså.
Och jag tror han gjorde lite black business vid sidan om, men ibland kom jag alltså fatta det här, jag kom hem till min kompis, kom hem till hans rum. Och då hade han i sitt rum högar med serietidningar som han kallade dubbletter. Så han bara, Sally, ta vad du vill. Liksom. Så jag bara, Hulken, Spider-Man. Så jag gick hem. Liksom,
vem är din favorit?
Back then var det Wolverine. Var ju en som var ganska högt upp. Ja, Punisher. Punisher var också Punisher högt liksom upp.
Är det här Marvel? Eller?
Det är lite olika blandat. Judge Dredd var också en som var högt upp. Det var lite så mörk.
Jag har fastnat för Dredd. Alltså. Jag tycker han är...
Och du vet, nu på senare tid har jag försökt läsa serietidningar, men det är svårt.
Jag älskar serietidningar.
Ja, jag har svårt, vet du. Alltså, bilder, så jag måste ha en animering däremellan. Jag är skadad av...
Det här faktiskt är faktiskt ett tips för de som inte läser. Att faktiskt börja kanske med serietidningar.
Absolut.
För att jag började också så. Jag började med Bamse och Kalanka när jag var liten.
Mm, mm.
Sen gick det över till... Bert, Sune, Adam och Eva.
Det är ett helt avsnitt för sig själv.
Det är sådana som inte kvalar in i Goodreads.
Okej. Okay. Så bara snabbt kort. Vad jag läser just nu är Om livets korthet av Seneca. En romersk filosof som levde ungefär 40 år efter Jesus.
Tung.
Mycket tung bok. Men du vet så här... tips och råd som är till vardagslivet. Just att ta tillvara tiden, läsa böcker och så vidare. Fantastisk bok, en fantastisk filosof. Jag har läst flera böcker av Seneca och jag håller på att liksom läsa mer och mer. Så Om livets korthet finns på svenska, rekommenderar den stort. Mycket, mycket bra bok.
Det är lite Marcus Aurelius.
Mm. Ja, det är stuket. Stoicismen, så att säga. De hade en sån här filosofisk. Och de var troende, de trodde på Gud. Så det finns mycket så här paralleller till det religiösa.
Mm. Läser du den på engelska?
Jag läser den på svenska. Om livets korthet, ja. Precis. Vad hette den du beställde efter att jag hade rekommenderat?
Ja. Jag beställde både den här brev.
Brev,
till,
ja.
Vadå?
Brev. Lucilius, en av hans lärjungar.
Ja. Och den här om livets korthet. Mm. Den där om livets korthet verkar väldigt lovande. Mm.
Har du börjat läsa någon av dem?
Nej, ingen okay. av dem.
Du ska hitta rätt läge.
Jag luktar på dem just nu.
Bokluktaren.
Okay. Boksniffaren. Ja, men det här med att
böcker, bror, jag är riktigt hög. Vad har du gjort? Jag har sniffat på Seneca-böckerna. Måste ha något speciellt lim där inne.
Men bland bibliofiler, det här med böckernas doft.
Ja, men det är klart
att kliva in i ett antikvariat till exempel.
Eller ett bibliotek. Mm. Alltså ett kursbibliotek till exempel.
Men nu är vi riktigt nördigt ute alltså.
Boksvett.
Jag tror vi drar ett streck där, annars kommer det här flippa ut totalt. Alltså.
Men om jag bara får avsluta med en sista fråga. Om du var strandsatt, jag frågade faktiskt en snubbe på flygplatsen. Han satt insjunken i en bok. Jag väntade på flygbussen på Sturup. Så tänkte jag, nu ska jag gå ur min den här introverta bubbla och prata med en främmande person. Och så tänkte jag, det här ska jag lägga upp på Instagram, på mitt konto. Och det är ungefär som, vad heter det här kontot? Peoples of New York, eller vad heter det? Humans. Mm. Humans of New York. Du vet att de går fram till folk och pratar och sen tar de ett foto. Mm-hmm. Så har jag tänkt att på Instagram, på mitt konto, borde man kanske, varje gång man ser en person, eftersom det är ett utdöende släkte, ett utrotningshotat släkte, folk som läser.
Yes, yes.
Att gå fram till varje person man ser insjunken i en bok och prata lite. Varför läser du den här boken? Vad tycker du är bra med den här boken? Och så vidare. Så jag gick fram till den här snubben, började prata lite. Så visade det sig att han läste den här, jag tror du har läst den här The Seven Habits of Highly Effective People.
Stephen Covey.
Exakt, den klassiken. Han läste den. Sen hamnade vi på samma flygplats in till Malmö. Så sa jag till honom, om du var strandsatt på en öde ö, vilken bok hade du önskat ha med dig om du bara fick välja en? Så han, såklart en tuff fråga om man bara måste välja en bok. Så tänkte han, så sa han till slut, boken om San Michel.
Boken om what?
Ja, boken om San Michel.
Okej.
Okay. Av en svensk läkare som heter Munthe. Mm-hmm. Axel Munthe. Och det är tydligen en av de mest översatta svenska böckerna historiskt sett i världen. Och han skrev den först på engelska och sen skrev han en svensk version. Och det är alltså en svensk läkare som utbildar sig till läkare i Frankrike. Och sen får man följa hur han är läkare till överklassen och deras problem och bla bla bla. Och sen hamnar han i Italien och så vidare och så vidare. Så den boken beställde jag från ett antikvariat och läste. Men jag skulle vilja...
Skulle du vilja ta med den på en öde efter att ha läst den?
Nej, jag skulle vilja ta med den. Men den är väldigt, den är väldigt rolig.
Den är väldigt individuellt.
Ja.
Alltså.
Ja. Men om ni var strandsatta på en öde ö och skulle ta med er en bok som har påverkat er djupt när ni har läst.
Man får inte säga Koranen.
Alltså,
man får inte säga Koranen. Nej, för det är...
Vi förutsätter att Koranen har ni memorerat.
Okej. Okay. Ja, jag tycker det är en så svår fråga. Men go ahead, Amanj.
Sahih al-Bukhari.
Du ska få en guldstjärna, Ari. En guldstjärna.
Jag vet faktiskt inte. Det är jättesvårt.
Om vi skippar hela den religiösa litteraturen.
Jag skulle nog ta med mig, jag vet inte vilken bok, men jag skulle nog ta med mig en tjock antologi. Så att det blir många författare och tillräckligt länge att läsa och tillräckligt lång tid för mig att memorera det som står.
Just det.
Men jag vet inte vilken det skulle vara.
Alltså just tiden, om jag fick säga nu, just nu liksom utifrån det här, så hade ni nog tagit Seneca, breven till Lucilius.
Mashallah.
Vad hade du tagit med dig?
Alltså för mig, jag behöver inte ens tänka.
Okej.
Okay. Ja, det är ett självklart val för
mig. Okej, Dostojevskij.
Nej. Malcolm X självbiografi.
Mashallah. Bam.
Den tåls att läsa så många gånger.
Mm.
Jag tror det var Chuck D från Public Enemy. Är det va?
Yes, yes.
Ja, som sa, jag lyssnade på en sån podd Studio 360 med Kurt Anderson, tror han heter. De gjorde ett reportage om Malcolm X självbiografi. Och då intervjuade de Chuck D. Och han sa att det här är en bok som man ska, som varje svart man borde läsa. Och det är en bok som man läser vartannat år. Just för att hela tiden dra lärdomar. Och jag tror det var, vad heter han? Kafka eller någon annan som sa att tjusningen med vårt liv är inte att upptäcka nya landskap. Utan det är att få nya ögon.
Mm.
Och just när man läser Malcolm X självbiografi, när jag läste den på gymnasiet och nu när jag läser den nu, det är som att det är en helt annan bok.
Mm.
Just på grund av att du som läsare, författaren gör halva jobbet, och du som läsare kommer med ditt tankegods, du kommer med ditt bagage, och den smältningen, det blir din bokupplevelse.
Precis, precis. Subhanallah. Fantastiskt. Nu kommer den snart på Audible, inläst av någon känd Hollywood-skådespelare.
Av han från Matrix.
Vad heter han? Ja, jag vet inte.
Ja, nej, den andra svarta, vad heter han?
Ja.
Han som spelar Ike Turner också.
Han som är med i den här vad heter det? CSI någonting.
I don't know. Jag kan ta med, namnet i eftersnack.
Mannen, jag har glömt.
Morpheus. Morpheus från Matrix, det är han som kommer läsa.
Och när släpps den? Det är nu i september? Eller?
Tanken var först innan corona att den skulle släppas på Malcolms dödsdag 21 februari året han blev mördad, rahimahullah, 1965. Men på grund av corona så har det skjutits upp till september, så jag hoppas att den kommer ut då.
Okay.
Han har djup röst, det är bra.
Ja, han har bra röst.
Han har bra röst.
Den passar.
Plus skådespelare, så han kan ha just de här intressanta ändringarna på röstet snabbare och sakta. Och så vi ser fram emot det. När det här poddavsnittet släpps så kanske den redan har kommit ut på Audible. Ja,
sant.
Har ni konto på Audible?
Mm. Jag har haft. Just,
har haft. Jag har. Passat. Det är lite så, jag pratar med en kompis, han har Netflix och ibland pausar han den, så går han till HBO och så pausar han den ibland, sen går han till Disney, han hoppar runt så. Man får vara lite grann så. Mm.
Jag har pausat min audio, för jag laddade ner tillräckligt många.
Vi kör inte några piratgrejer eller något sånt här, okej. Okay. Jag tittar på din blick, så de är halal. Men Audible är grym, man betalar i månaden så får man en credit så man kan köpa en bok i månaden. Tycker det är helt hanterbart. Vad är det, 80 spänn i månaden eller någonting sånt?
Nej, det är mer än så.
Mer än så, kanske 100 spänn.
Ja.
Ja. Okej, mina bröder, jag tänkte avrunda. Stort, stort tack till er för den här fantastiska diskussionen. Och må alla belöna er och... fortsätt era bokäventyr. Poeten från Levanten på Instagram. Amanj, du finns på Facebook numera.
Jag finns också på Instagram.
Okej, okay, som?
Traktiligent.
Ah, okej. Okay, så länkarna till era Instagram kommer att finnas på avsnittet. Lägger du upp lite böcker vad du läser på Instagram eller vad använder du?
Än så länge har jag faktiskt inte kommit igång med Instagram. Ja. Jag har lagt upp några saker men inte...
Tjena.
Och så finns vi alla tre på Goodreads.
Yes,
vi är vänner med.
Vi är vänner. Jag är inte så ofta där inne heller, men det händer då och då.
Jag finns på Hotmail också.
MSN Messenger, eller? Är du fortfarande kvar?
Jag är ensam där.
Okej, bra. Tack så mycket. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa
rahmatullah. Tack för att du lyssnade på mitt samtal tillsammans med Amanj och Hussein om böcker och läsning. Alla referenser till böcker, appar och annat som vi gör i samtalet hittar du på koranpodden.se/146. Det som jag tar med mig från detta samtal är hur berikande det är både för intellektet men också för själen att få läsa böcker. Jag hoppas samtalet inspirerar dig att läsa och studera böcker. Vilka böcker läser du eller vill du läsa? Lämna gärna en kommentar direkt på Koranpoddens hemsida. Gå in på koranpodden.se/146 och lämna ditt svar. Nästa vecka är jag tillbaks inshallah med ännu ett nytt poddavsnitt. Det blir ett intressant samtal inshallah med unga tjejer som har startat företaget
Zeya Islamic Art och deras nysläppta produkt. Men innan vi skiljs åt så vill jag tipsa dig om två böcker som jag själv har skrivit och givit ut. Den första boken heter Det sista sändebudet och är en bok som undervisar läsaren om viktiga personer och händelser i profeten Mohammeds liv. Må Guds frid vara över honom. Boken är dessutom författad på ett sätt som gör att en var kan lära känna profeten Mohammed, över honom var Guds frid och varför han är så älskad och respekterad av de som känner och följer honom. I boken ingår också 8 fokuspunkter som berör viktiga frågor för samhället, såsom mänskliga rättigheter, miljövård, social rättvisa och mycket annat. Varje fokuspunkt innehåller autentiska uttalanden med råd och vägledning från profeten Mohammed, över honom var Guds frid. Så gott som alla skildringar av profetens levnad i boken går tillbaka till det äldsta och mest tillförlitliga källmaterialet, såsom Ibn Ishaq som ungefär 100 år efter profeten Mohammeds död, över honom var Guds frid, författade den första längre biografin. Den andra boken som jag har skrivit heter 365 muslimska visdomsord som berikar ditt liv. Boken innehåller ett citat för årets alla dagar som inspirerar din tro. I boken hittar du citat av bland annat Mufti Menk, Mohammed Ali, Mohammed Knut Bernström, Malcolm X och många, många fler. Båda böcker kan du enkelt beställa hem via tahara.se. Direktlänkar till båda böckerna hittar du på Koranpoddens hemsida. Gå in på koranpodden.se/146. Följ oss på Facebook och Instagram om du inte redan gör det för inspirerande och upplyftande korancitat under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att mejla mig på hej@koranpodden.se. Det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag, inshallah. Ta hand om dig tills dess. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.